Välkomna till dagens debatt. Med mig här i studion i Helsingfors så har jag Petteri Väänänen, kommunikationskonsult. Välkommen.
Hejsan, tack.
Och Paula Salovaara. Ska jag kalla dig journalist nu i det här sammanhanget kanske?
Kanske.
Ja, välkommen också du.
Tack.
Ska vi börja med att kort fundera på det här? Alltså, Centern har kommit nu med en pressrelease och där de berättar bland annat då att Juha Sipilä nu kommer att försvinna som ordförande, men inte genast utan först i september. Vad är er första reaktion på den här? Om Paula börjar.
Jo, jag läste här just innan vi steg in i studion hans blogginlägg där han skrev då att nu måste han bära ansvaret här och det där som jag nu ser det efter att ha tänkt på saken i hela 3 minuter så det där så vill de ju förstås putsa bort och kanske hoppas då att han avgår och tar med sig skulden för allt det som orsakade att de inte fick rösta så det där jag ser det som en sån här putsning och kanske till och med att om de meddelar det här och så kanske de har en chans att komma med i regeringen som ett annat parti än det som folk inte röstade på i för några dagar sedan.
Det slog mig också att det kan vara baktanken här. Vad tänker du Petteri Väänänen?
No, först är att det där, många kan ju undra varför det blir först i september då Sipilä ska avgå, men man ska komma ihåg att Centerpartiet har världens tredje största partistämma efter Kinas kommunistparti och republikaner i USA. Det tar sin tid att skaffa en plats för 4000 delegater och deltagare. Okej, jag tror inte att de kommer att ens tänka gå med i regeringen. Det har hörts så starka röster. Den här värdepolitiken som kommer fram nu, Alkio och sånt gammalt som har legat som grund för Centern. Så den blir nu starkare för att det här Centern i businessvärlden del 1, det var ju ingen bra nog.
Men samhället förändras.
Samhället förändras, men det där Centern har ju inte förändrats så hemskt mycket.
Det är det jag menar. Att kanske Sipilä tänkte och kanske andra där tänkte att den borde göra det eftersom folk ändå flyttar till städerna och det blir ett annorlunda samhälle ändå när Centern var som starkast.
Jag tror att alla partier har det här framför sig och jag läste också just kollegan Reta Rätys kolumn på Rundradions sidor och hon skriver ju nu om det att alla måste göra någon sorts förändring och att vi inte liksom att tro att vi lever i det här. När vi pratar om de gamla partierna, så de gamla partierna måste ju nog bli nya partier snart. Och kanske det här är det första försöket, men det går ju inte snabbt. Du har ett parti som är jättegammalt och där är anor och där är traditioner. Och sen är det viktiga människor och hierarki och allt det här. Hur går du att svänga på det? Att det är nog lättare att komma in med ett nytt parti och nya idéer och starta från noll.
Till exempel bara det att Sipilä lämna bort en del av de gamla koryféerna från regeringen. Så gjorde att det väckte hemskt mycket. Mycket det där.
Vem tänker du på särskilt då?
No, där fanns ju en hel del som nu har lämnat riksdagen också. Så att till exempel Mauri Pekkarinen såg ju sig själv som minister. Och jag förstår att han har suttit ganska bra i ministerbilens baksäte, men att det var många. Och det är just det att det är, liksom, det är då på landsbygden som den här liksom känslan har väckts. Och just sen kommer fram det här med Alkio som jag sa tidigare. Att man tar fram de här liksom gamla rötterna och sen säger att nu har man liksom lämnat bort arve och därför har det gått så galet. Och det gick ju verkligen galet.
Det gick verkligen galet och det som är intressant att det är nu Centerpartiet som betalar priset för regeringsperioden om vi jämför med Samlingspartiet.
Det är ju helt otroligt hur de lyckades slinka undan oskadda och på något sätt liksom skiffra.
Men är det
vi funderar mycket på det här med det där då under valkvällen och jag pratade med många människor och så funderar vi också hemskt mycket på liksom personerna Orpo och Sipilä och hur de, när de var framme och skulle prata om tråkiga saker så nu var det ju ganska ofta så att det var sen Sipilä som var den som förklarade såklart, det var hans roll, men lite väl mycket blev det han, och jag vet inte om det var skickligt av Orpo eller varför det blev så, men han tog alltid på något sätt ett steg lite åt sidan där, och det där, och det blev Sipilä som nog var den som var boven.
Och du, Paolo, som har varit vd, vet mycket väl vad vdn gör.
Bär ansvar.
Exakt, bär ansvar.
Och tar skiten.
Och tar skiten, berätta liksom hur det har gått så illa och varför det har gått så.
Och när det går bra så kommer hela teamet och hurra.
Exakt, ja. Jo, men, ja, men det är därför han har berättat. Mm.
Jag tänker att det här skedde, faktiskt refererar lite Fredrik Sonck som skrev i Hufvudstadsbladet att han förstår inte alls varför folk är förvånade över Samlingspartiets framgång. Han skrev ungefär så här, nu förenklar det lite, men att okej, okay, right, att Samlingspartiet är ett högerparti. Regeringen bedrev högerpolitik. Följaktligen så är Samlingspartiets röstare, de flesta av dem, nöjda.
Ja, ja. Mm. Ja, den här har jag hört på många håll också. Ja. Jag tycker att det är nog en fungerande förklaring. Jag köper den.
Mm. Jo, jo. Och det är det som har liksom förargat centerpartisterna. De har hört hela tiden att regeringen driver samlingspartistisk politik. Mm. Och det där, fast de har liksom statsminister och flera andra ministrar på väsentliga poster. Så, så det är ändå så.
Och det som var så viktigt för dem, de här landskapen, så blev inte av.
Nej, det var ju deras stora idé, och det var ju den här kohandels liksom kärna, att de ska få det och landskap, och det gick om intet. Nu här, Socialdemokraterna har ju lite likadana tankar, men jag tror nog inte att det kommer bli på samma sätt liksom så starkt koncentrerat i de här landskapen. Så
det, nej, det tror jag inte heller. Och Sanna Marin sa igår i den här intervjun, så hon, jag tycker att hon liksom paketerade på ett annat sätt. Det låter inte alls mer som om vi skulle börja kanske ha ens val, eller om, det vet man inte om. Men åtminstone inte det här som har serverats hittills. Så det fanns inte med längre. Mm.
Ska vi lite syna Socialdemokraterna i sömmarna? Det intresserar mig storligen det att med en sån här upplägg, att du har en stor missnöje och regeringen föll på slutrakan och allt, så borde ju ett huvudoppositionsparti som SDP har liksom tömt på jatsa. Mm. Och så vinner man med så ytterst liten marginal som man gjorde det här valet.
Ja, det måste vara tråkigt att möjligt vinna och samtidigt höra att varför klarar ni inte av mera? För det är nog den frågan jättemånga ställer.
Ja, men är det inte en helt relevant fråga?
Vi trodde ju det, och det där. Sen vet jag inte om det här också, jag är alltid intresserad av hur de här personerna verkar, för jag tror att de har ganska stor, att så länge Sanna Marin var där framme så steg de ju, och sen kom det där då Antti Rinne från sjukledigheten, och så sjönk de, och hur mycket har det med det att göra, eller hur mycket har det med det att göra att andra saker svängde, och klimatdiskussionen och sannfinländarna, som vi säkert kommer att prata om, hitta på att de ska också motsätta sig klimatförändringen så det där, och skickligt så, men jag funderar ganska mycket att ha det att göra med den här personen.
Petter är kommunikationskonsult, och jag vet att du tränar upp, du har också gjort sån här kommunikationsträning och uppträdande träning för politiker.
Jag är inte politiker egentligen, det är av principiella skäl. Jag har tränat två politiker, en av två gånger. Den andra.
Vem var det? Kom igen.
No, ja. Men att det där, men nog har jag tittat på dem. Och min gamla mormor, avlidna mormor från Raumo, så brukar säga att pojk, ta av hatten, titta i ögonen och tala sanning. Och det är de tre grejerna som man liksom ska ha när man uppför. När man ska försöka liksom berätta något budskap.
No, men jämför dem.
Antti Rinne tar inte av hatten. Han tar inte riktigt, han respekterar inte på samma sätt som många andra politiker, publiken. Han tittar aldrig i ögonen. Tänk, om man inte tittar i ögonen, så köper du en bil av honom. Nej, inte en häst heller. Så det är som är viktigt. Inte kan jag säga att han ljuger. Men just det där att när man inte tittar i ögonen, när man inte har den här karisma, så får man en sån här liksom, en känsla att herregud, talar han riktigt sant? Menar han riktigt vad han tänker? Speciellt när det här kommer liksom såna grodor som jag om natt och allt möjligt annat om skatt på kött och mjölk och så, som var liksom inte så där hemskt genomtänkta. Så jag tror nog att Rinne har ganska mycket att liksom titta i spegeln och titta på dem.
Men kan du analysera, eller kan ni analysera honom som person? Att varför gör han sånt som till exempel han ändå hamnar att eller som verkar väldigt ogenomtänkt? Jag tänker närmast på till exempel ett uttalande. Han sa att de som har nekats asyl, de ska sättas i arbete.
Jag tänkte inte mycket på det här. Jag tror att det var ett misstag. Jag tror helt enkelt att det var ett misstag. Att det gick ju så hett till i den debatten där han sa det här.
Men ett sånt misstag kan man ju göra sig skyldig till.
Men på något sätt tänkte jag att hur kan han? Och sen senare kan man ju inte säga att jag bara babblar vad som kommer ur munnen. Så sen säger man att ja, men jag tänkte så här och så här. Jag har tänkt mycket att kanske det var ett misstag. Vad tror du, Petri?
Jag tror också att det var ett misstag. Och det är ganska liksom grundläggande misstag på det viset om man tänker på just framförande och sådär. Att om man ska gå offentligt fram med något budskap så ska man hålla sig i det budskap. Man ska inte börja liksom hitta på.
Mm.
Han kan ha helt rätt i det att NATO inte vill ha Finland.
Mm.
Och jag har också hört att det inte alls är så säkert. Men att det där att gå och säga så just i det här skedet av valkampanjen, var inte så där hemskt fiffigt.
Nej.
Att man ska hålla sig i sina principer och sina budskap. Och då klarar man sig ganska bra.
Jag får en hossig bild av honom. Han är liksom hossig och lite liksom, ta lite här och ta lite där. Ah, det där sa det där. No, men då ska jag delta i den här diskussionen. Mm. Att det där, och det gör just det här som din mormor sa att man inte skulle göra. Då får man den här bilden att han tittar ingen i ögonen och det där. Och sen ändå tror jag att han kanske, sen igen när han säger saker om människovärde, så tycker jag att han liksom lite får mera liksom bättre hållning. Och där är han helt klar med budskapen. Nu får vi ju se vad som händer sen i regeringsförhandlingarna. Men det där, i de här andra sakerna där han liksom, det är lite som att han bara skulle plocka någon tanke som kom genom huvudet och så säger han det.
Han skulle titta lite på gamla banningar av Mauno Koivisto. Som talar bara det som han ville.
Mm.
Svarar inte på frågorna heller.
No, det ska vi väl inte hoppas att han ska börja.
Men det var genomtänkt. Ja. Det som han ville säga var mycket genomtänkt. Och han sa det mycket lugnt och sansat. Och folk trodde på honom. Det därför blev han så liksom älskad. Så där skulle det finnas en förebild för honom.
Jag tror att de som har kontroll i de här situationerna, över vad de själva säger och på något sätt då också över hela den här situationen, det är nog de som vinner och det där.
No, där måste vi ju kanske då säga att den som talar lugnt och talar det som han vill tala och gör så, det var ju Jussi Halla-aho i alla de här debatterna.
Mm. Han spelade väldigt skickligt och jag undrar att vem har skolat de här andra som jag tyckte att betedde sig som ett pack, några skolpojkar som bara skrek och höll på. De såg alla ut som
men var det liksom, panik på grund av gallupsiffran?
Det såg ut som panik och det såg inte ut som men jag vill rösta på det där gänget som skriker där. Att det där. Jag vet inte hur mycket valpanelerna påverkar. Du kanske vet, Petter, eller vet ni hur mycket det påverkar det där slutliga resultatet. Men om det påverkar så var den där sista debatten nog en katastrof för många som deltog.
Ja. Och det som de inte har tänkt på egentligen är att över 80% av det som tittarna och lyssnarna får är annat än tal.
Ja.
Det är det hur man liksom beter sig, vad man har på sig.
Ja.
Och just det där hur
det är 0,7% eller någonting, utan det är hur.
Exakt. Och det är då kontakt. Och det är just det där att titta i ögonen och det är otroligt viktigt. Och det, jag förstår inte att de har inte lyckats få rinna att titta på folk. Att inte liksom rikta sina budskap till folk.
Och det, alltså inte ens till dem som han argumenterar med i en valpanel.
Nej. Han talar till väggen. Mm. Och väggen röstar inte. Så att det därför gick det som det gick. De hade helt otroligt liksom försprång egentligen. Och hade kunnat liksom göra allt möjligt med att det.
Jag gjorde en debatt efter att jag hade valt Antti Rinne till ordförande och det är därför för att jag själv förundrar mig över att efter alla de unga och lovande förmågor de har, och inte så unga heller utan också lite äldre jättebra förmågor, så att varför, att vad är den här som jag inte ser? Och då hade jag olika bara socialdemokrater i studion, tre stycken. En som hade röstat på Anton Rönnholm, en som hade röstat på Rinne och sen den tredje, jag minns inte längre vem det var heller, men det där, det var lustigt hur ilsken eller liksom den här blev genast när man lite ifrågasatte den. Vadå, att liksom, vad är det för fel? Jag ska inte säga vem det var nu som försvarade honom till näbbar och klor, men att det var liksom, det måste vara någonting som de har någon sorts koppling till honom som kanske inte vi, som, vi andra människor
har. Just det, Jutta Urpilainen var ju inne i såna fackets hämnd.
Jo. Han representerar en annan värld än vad hon gjorde. Att kanske det var mera så att vi tar nu den här andra. Och sen är han liksom, jag tror att han liksom utstrålar någonstans någonting sånt här, att jag är en schysst typ. Men det räcker ju inte. Speciellt inte sen när man sitter där i studion och alla gormar och skriker. Och förresten en annan sak som jag tycker illa om i de här debatterna nu när vi kommer in på det. Det här när de pratar till varandra, sina anti, sina, vet du, med förnamn. Det blir ett sånt, speciellt när det är ännu ganska många män som sitter där och pratar till varandra och kallar det med förnamn. Jo, jag vet att de känner varandra och kan kalla varandra med förnamn, men det blir på något sätt som de skulle vara någon sån konstig liten egen grupp som diskuterar, och egentligen har jag ingenting med det att göra. Jag tycker det, jag vet inte, stör det dig alls eller stör det er?
Det är ganska mycket den gamla tanten som säger kära vännen.
Ja, kära vännen.
Men en gång så måste jag ta upp att det var ju också en sak som Jussi Halla-aho inte gjorde sig skyldig till.
Absolut, ja.
Är det här bara, är det här en gåva han har, eller har någon tränat honom? Vad tror du, vad säger?
Jag vet inte.
Jag tror rent instinktivt, jag kan inte säga, jag vet inte, men att rent instinktivt så har jag hållit på med över 2000 beslutsfattare och tränare. Jag tror nog att det där, han är sån, han är född sån. Så att han är sån där liksom lugn och det där, har gått och studerat kyrkoslaviska eller hur det nu var. Och det där, har liksom alltid gått sin egen väg och har inte behövt höja rösten, för att folk, när man talar på det där sättet, så lyssnar folk på en.
Det är som faktiskt Ilaskivi som alltid viska. Folk blev, alla blev tysta, för ingen kunde höra alls någonting.
Kanske det.
Första gången jag gick och intervjuade honom som journalist, så blev jag varnad. Att kom ihåg att han viskar sen när han pratar, och det gjorde han.
Så det, men jag tror att det är medfött.
Men om vi tittar, håller lite oss kvar vid Socialdemokraterna, så ni nämnde Sanna Marin, och det här var ju på många sätt ett unga kvinnornas val. Det är många unga kvinnor, särskilt inom Gröna, men också andra partier, kom in i riksdagen och drog mycket, mycket röster runt om. Vissa delar av landet mera än i andra delar av landet bör understrykas. Men det där, Sanna Marin, hon är så långt ifrån, tycker jag, fast det är samma parti, Antti Rinne, som man kan komma. Tror ni att de sitter nu och funderar i SDP om att det där, vad ska man göra internt?
Det tror jag nog att de gör. Det är helt klart att det där, de har ju liksom yngre förmågor än i partistyrelsen. Anton Rönnholm är ju den partisekreterare som överhuvudtaget syns av alla partisekreterare.
Ja, han ställer upp i EU-valet.
Men han kommer nog sticka. Men det finns liksom andra. Och jag skulle inte bli hemskt förvånad om det blir sån här Jutta Urpilainen del 2.
Tror du så?
Det där, på något vis. Ja,
att hon själv skulle göra comeback.
Eller att sen kommer någon yngre.
Jag tror mera på att någon ny kommer. Menar du att Jutta Urpilainen skulle ställa upp på nytt?
Ja, det är under Petteri menar.
Jag har inte sett det. Jag tycker att hon fick liksom så på käften att om jag skulle vara hon, så skulle jag säga att det där, ni kan fortsätta nu härifrån. Men det där, jag hör att där förs en diskussion. Och lite som vi pratade om Centern, så samma gäller Socialdemokraterna. De måste också göra det till ett nytt parti. Det liksom hjälper inte att säga att man har de här gamla traditionerna och anorna, om inte någon vill rösta på dem.
Vi har det där, nu ett sånt här läge där man försöker bilda regering, eller det är Antti Rinne som nu håller på, eftersom det ändå var knappt men dock största parti som håller på och sonderar. Och det har förutspått att det ska bli svårt. Själv säger Antti Rinne att inte det här är något svårt.
Han har ju varit mycket optimistisk.
Ja, men det där, olika såna möjligheter har förts fram, och det som är intressant här är att det är så otroligt polariserat, att de som har fått vara röstkung, Jussi Halla-aho, och röstdrottning Li Andersson, är från helt från skilda planeter. Eller är de det? Jag menar, hur mycket är de från skilda planeter, eller är det bara så som vi...
Nu tror jag att det, att det är en grundläggande värdefrågor som skiljer dem åt. Mm. Det tror jag. Plus att Halaho är ju liksom hans... ekonomiska tankar är ju nog väldigt, väldigt till höger. Så,
jo, mycket mer också än Timo Soinis.
Absolut, ja. Så han är inte det lilla folkets man på samma sätt. Så det där, jag ser inte dem i samma regering åtminstone, och inte de gröna och det där samfinländerna heller.
Jag läste någon analys om att det där... Nu minns jag inte vem det var som hade författat den, men det där, att om man jämför just Timo Soini, som just var den här på lilla folkets man, som du säger att kyllä kansa tietää, så gör man ett grovt misstag om man tror att Halla-aho representerar samma och ens har fångat röster från samma grupp. Utan antagligen har han fått väldigt framgångsrika människor och sådana som klarar sig bra i samhället, deras röst.
Jo, titta på Trump.
Ja.
Donald Trump. Mm. Nu kommer vi fram till det som jag håller på här att tjafsa i evigheten. Det är polarisering.
Mm.
Och det är så otroligt hur snabbt det har gått. Titta på USA. De som tittar på Fox-kanalen, de tittar inte på någon annan TV. Mm. De har all information från liksom Trumpens sida. Demokraterna väljer helt andra medier. Och samma hos oss har jag märkt att det där... Folk överhuvudtaget, de hamnar i sina bubblor och får ingen som helst influenser utifrån. Det var en svensk journalist för ett par år sedan som gjorde en sån här djurförsök på sig själv. Han det där tyckte bara om höger eller fascistiska eller nazistiska det där, sociala medier. Och det där efter 2 månader så fick han inget annat mer.
Mm. Jo, algoritmen är ju nog den som bestämmer mest här.
Ja.
Men jag tycker inte att när vi pratar mycket, nu pratar det mycket om splittringen och polariseringen, så liksom i Finland, jag tycker att det här valet, det kom ju mera det att istället för att det delas i 2 så delas det i 5-6 lika stora bitar. Mm. Så liksom den här USA-modellen är ju, där är man ju antingen eller. Du är här eller så är du där. Och det finns de här 2. Vi har ju nu har vi mycket att välja på, så på det sättet kan vi ju säga att demokratin fungerar väldigt bra.
Mm.
Det bjuder på möjligheter.
Men samtidigt så har till exempel motståndet mot rundradion ökat.
Ja.
Och det har liksom märkts nu i det där sociala medier. Det är mycket fake news-snack och sånt där. Som överhuvudtaget det skrämmer mig. Mm. För att jag hade ju, jag jobbar i det här huset hemskt länge. Mänskligt sett allt för länge. Men, det där, men på det viset är jag ytterst positiv till det sättet. Och jag vet hur man jobbar i det här bolaget. Men att just det där att Halla-ahos valtent försvinner för någon timme. Att det blir en stor fråga.
Han tog ju liksom bara... jag tycker att det var en idiotisk grej. Mycket snabbt fick de veta att det inte var någonting. Någonting, men de höll uppe alla de här anklagelserna att det här var något politiskt spel från rundradions sida, fast det var ett tekniskt fel. Och det sades jättesnabbt. Så jag följde med den här och försökte och liksom tänkte att ja, skickligt spelat igen. Att det där. Men det är sant att allt det hade ju kritiserats. Jag har jobbat både på rundradion och på Helsingin Sanomat och nu har man ju hört mycket kritik och jag tycker att då hela tiden var det människor som tycker det ena eller det andra och det där, men från politiker, att det börjar komma från politiker väldigt mycket, men vi vet ju nog att det fanns en tid då politikerna bestämde vad som hände på rundradion, så det är ju inte så länge sedan. Nej, att här, vi har bara blivit nu vana vid att journalister får jobba i fred men, liksom i fred från politikerna, men nu har det ju nu det har höjts röster från politikerhåll, och då blir det ju liksom, de ger ju då lov åt alla andra också att aha, att om de där tycker att där är någonting som ska snabbt skäras ner mycket på rundradio, var det inte någon han hade sagt
det här. Det var nog alla också. Så.
Då legitimerar han ju den här åsikten, då blir den ju en liksom mycket mera en enstaka lyssnare som skriver.
Jag måste säga att man får ju i ett demokratiskt land tycka så.
Absolut.
Så det är helt okej att tycka så, sen måste man kunna motivera sina åsikter förstås också med och bygga gärna upp dem med fakta. Men det här med bubblor nämnde Petteri och det tänkte jag lite. Jag tittade förskräckt på eftervalet på måndag morgon på mitt flöde i Facebook och där jag också följer olika sorters människor också, sådana som jag på riktigt inte alls delar politisk åsikt med. Men där fanns också av det här som var att en hade gråtit hela förmiddagen, någon annan hade det där skrevat att alla ni i min bekantskapskrets som har röstat på Sannfinländarna, så var god och försvinn från mitt flöde. Att
det är sån här också.
Nej, men på riktigt, vad är det vi håller på med?
Jag fick en fråga av en yngre släktingflicka, att vem var de här människorna som röstade på det där partiet? Förskräckt, så sa jag att det är finländare som röstar i valet, så som du och jag, som liksom, de har fått den där sedeln hem och de har rätt att gå dit. Att, här är nog någonting som igen, algoritmens makt är ju stor. Det bör man komma ihåg.
På något sätt så, jag har ju följt Sannfinländarnas liksom historia från Landsbygdspartiet. Jag minns de här partistämmorna som Landsbygdspartiet hade, där det faktiskt det luktade koskit på riktigt. Och det var så liksom lantligt och det var så på något sätt gemütligt. Och folk kom dit i arbetskläder och några var mycket finklädda. Och man liksom såg att okej, det här är en del av en folkrörelse. Mm. Och det där sen när det började liksom, när de här akademiskt utbildade högermännen började liksom komma in, så då började jag liksom bli riktigt rädd. Mm. För då såg jag samma liksom, samma utveckling som i Sverige, där Sverigedemokraterna liksom, de har ju kommit ursprungligen från en naziströrelse, men det håller också på att liksom glida här på det sättet till höger, så att jag vet inte var liksom är gränsen.
Ja, men hur reagerar du på det, att vi som människor är så här liksom knutna till vår egen bubbla, vår egen vänkrets, att vi liksom inte klarar av att hålla kvar en vän som har röstat fel?
Ja, det är skrämmande det också. Men det är just det där som jag har tjatat om. Polarisering. Att folk liksom känner sig trygga i den här liksom, sin egen bubbla och sina egna vänner, som man kan lita på att de röstar rätt. Mm. Och sen om de inte gör det, så då är det bara liksom att stänga dem ut ur bubblan.
Jag tycker att journalisterna har mycket makt här, inte kanske så mycket som många tror, som påstår att journalister försöker det ena och det andra. Men journalisterna har nog mycket, mycket makt här, och så tycker jag att det är liksom lite lustigt, för det slår ju lätt över sen. Så att sen när man ska vara så där politiskt korrekt och man ska liksom tycka att vi ska vara likadana mot alla, så sen har jag till exempel inte hört många journalister egentligen någon ställa frågan direkt till Sannfinländarna, att kan ni förklara att är ni rasister? De har ju nu medlemmar som hör till Suomen Sisu och de har det ena. Och den här frågan ställs inte så plötsligt, från att man har tyckt att det inte dög till regeringen då för några år sedan, när det var den här splittringen i det där Sannfinländarna, och tyckte att de var absolut inte, de dög inte alls. Så nu är de plötsligt, det är samma gäng. Så nu plötsligt är de fullkomligt rumsrena och ingen ställer den här frågan. Och det tycker jag egentligen är att liksom kastar över, att journalisterna blir så där rädda. Att ajajaja, att här är vi nu lite för kritiska och vi ska nu inte vara rödgröna för att bli beskyllda för det hela tiden. Mm. Och så ställer de inte de här frågorna. Jag tycker att varje parti ska få de hårdaste frågorna. Och där de snubblar och där de säger gör någonting fel. Och om någon parti är rasistiskt, så nu ska man kunna ställa den frågan.
Men vet du,
så
Paula, om du frågar någon rakt ut att är ni rasister, så ingen svarar jo.
Ja, men då har man ju de här sakerna som de har skrivit.
Jag är inte rasist, men jag tycker inte om utlänningar. Så blir det. Men i det här fallet så är det nog, tror jag nog också så, med tanke på journalisternas makt, är det att det där, journalisterna håller hela tiden ljuset och fokus på Sannfinnarna. På det sättet att all politisk retorik utgår ifrån Sannfinnarna. Det är antingen en för eller emot, men i alla fall den utgår därifrån. Och därför blir det ju sån här liksom polarisering också i vårt lilla land.
Och jag tror att det här också har lite med det att göra, att journalisterna är lite rädda för att vara den som bara ger liksom rösten åt de här andra gamla partierna eller andra partier. Så liksom, det funkar åt två håll.
Jo.
Men det där, Nu om vi tittar på den här diskussionen med regeringssonderingar och sånt här, så där är också väldigt starka åsikter för och emot. Att borde sannfinländarna helt enkelt få vara med i regeringen? Skulle det liksom funka på samma sätt som förra gången? Att det är alltid lätt att skrika i kulisserna. Men sen när man är med och har ansvar, bär ansvar, så måste man bete sig på ett lite annat sätt.
No, vi har ju lång historia hur man så att säga stryper sakta. Ett sådant här populistiskt parti, landsbygdspartiet, den splittrades när det var fråga om det där regeringsmakt.
Ja, men vad tycker ni? Det är
hina och hina. Jag är lite svårt det där. Jag tycker att okej, att om sannfinnarna går med i regeringen och om de tas in, så kommer det liksom bli ett mycket mindre parti snart. Ganska fort. Men å andra sidan så vill jag inte liksom vara ledd eller bo i ett land där till exempel inrikesministern är rasist.
Ja, det håller jag med om. Det sista du sa håller jag med om väldigt mycket. Men jag tror hemskt mycket på den demokratiska processen. Mm. Och så är det här ju folkvalda. Och det är ett parti som har ställt upp och de har fått så många röster. Exakt. Att jag tycker nog att man måste liksom respektera alla de människor som har gett en röst åt sannfinländarna. Och då tycker jag att den här svenska modellen där du liksom absolut säger att det här partiet får inte komma med. Okej, men det kanske är lite annorlunda och som du sa, de kommer från, hade en nazistisk bakgrund, så då kanske det nog liksom, gränsen har gått så långt. Mm. Men den här diskussionen har vi nog alla säkert hört många gånger under de senaste dagarna. Jag börjar vara av den åsikten framme vid det, att jag tycker att demokratin är så viktig. Att för demokratins skull bör de släppas in i regeringen. Åtminstone så att det inte finns något absolut förbud. Mm. Att vi har här ett gäng finnar som har röstat så fel att de inte har en chans att komma till regeringen.
Men det betyder att det är ett ändå ganska stort parti, det andra störst. Att de skulle få ganska många ministerportföljer. Då kommer följande fråga. Hur många ministerdugliga personer har det nu bland dem som alltså Halla-aho är självskriven? Sen,
vilka andra finns det? Det är ett parti med mycket helt nya förmågor, om man kan säga så. En del
visst kan
inte
man säga så, där finns säkert.
Och där är säkert, men jag tror att vi inte känner till många av
exakt
dem.
Exakt. Mm.
Men det är sant, där finns ju inte erfarenhet. Mm.
Men å andra sidan, sen, om man tänker liksom att man kan ta alla partierna i regeringen, så att säga, vi har ju erfarenheter av det också.
Jo, det säger jag inte att man ska ta alla partier.
Och det gick inte så där hemskt bra. Utan man ska ha liksom valmöjligheter att på det viset att om 4 år, om Gud så vill, att vi ska kunna ha en valmöjligheter från att vi kan se att det finns en skillnad. Att det finns alternativ till den politik som nu kommer att drivas under de här 4 åren. Men att de liksom alla är med och det finns en sån här liksom kompromissernas kompromiss, så då blir det ju bara liksom
vattenvälling. Det blev inte bra. Och nu är det, situationen är en annan också, för nu är alla partier, ingen har så mycket röster och ingen har så mycket platser i det där riksdagen att det där genast om ett litet parti sticker så är det under 100 personer och så går det inte att rösta och så det där. Situationen är en annan nu när de är så jämnt starka, de här stora partierna. Eller medelstora nu för tiden.
De tre största var det visst 0,7% skillnad. Ja. Det är inte så hemskt mycket.
Nej, det är inte mycket alls.
Ja, det hörde.
Ja. Så vågar ni alls gissa vad som kommer att hända? Vad kommer att bli den här regeringsbasen? Är det helt för tidigt att gissa eller?
Nej, jag vet.
Jag vet inte hur du vet, men
det där är vild gissning. Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, De Gröna. Jag är inte matematiker, jag vet inte om det räcker.
Det räcker, det är 106, jag tror att det är den här 106-modellen. För jag har, det är den jag har hört åtminstone mest nämnas nu. Att det där, om man skulle ha någon sån här kurva som visar hela tiden hur de här olika modellerna lever i diskussionen, så tror jag att den här kanske nu den som vinner mest. Men nu vet vi inte ju, för nu håller Samlingspartiet med de här
info. De håller som bäst.
Och det har åtminstone kommit på min telefon ännu någon meddelande om att någon har avgått eller något annat dramatiskt.
Nej, varför
och de har hållit på i 9 minuter. Så det där, det kan ju hända att någonting kommer därifrån. Jag vet inte vad som kommer från de gröna, men det är nog knappast heller något som kommer att ändra på det här spelet. Men vi vet ju inte om det här Sipilä-nyheten idag, om det ändrar på någonting. Men fortfarande tror jag att den här som du nämnde med Demana och Samlingspartiet och de gröna och SFP. Så det är liksom, det är den mest trovärdiga, eller åtminstone den som har fått mest röster i min bubbla.
I vissa områden i det där svenska Österbotten så tror jag nog att man spyr galla om man ska vara i samma regering som de gröna igen.
Ja, det tror jag också. Mm.
Det där, du ville, Paula, ha en sån förnyelse i partifältet. Men att det är att Centerpartiet håller sin extra partistämma först i september, det tyder ju på att de inte tänker gå i regeringen.
Nej, det låter nog så. Annars skulle de haft det imorgon.
Jo, exakt.
Krafsa ihop.
Jo, det finns ju många ishallar som är lediga nu på vår kanten. Så det där.
Jag måste tacka er här, tiden flyger iväg. De säger att tiden går snabbt när man har roligt och det var ett intressant samtal det här. Ni som är intresserade att höra mera om eventuell regeringsbildning och gissningar och funderingar kring det, så knäpp på tvn klockan 19 ikväll eller kolla det på arenan. Då är det Ville Hupa som har diverse politiker där och diskuterar. Bland annat är Maria Ohisalo också, hon är en stor röstdrottning, och Anton Rönnholm som ställer upp i EU-valet som sagt för SDP med i den diskussionen. Tack Paula Salovaara, tack Petteri Väänänen. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.